This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Auto, Motor och Sport. Mitt namn är Joakim Dyrdand och det här är första avsnittet i säsong nummer 2. Vi kommer att inleda säsong 2 med att prata om motorsport. Det blir mest fokus på Formel 1 och IndyCar, men även elektrifieringen av motorsporten i allmänhet. Ett långt samtal mellan mig, Joakim Dyrdand, chefredaktör Alrik Söderlind och vår F1-virtuos Gergej Farkas. Detta är del nummer 1 och nästa vecka följer vi upp med del nummer 2 i detta långa, roliga och härliga samtal. Jag önskar dig god lyssning! Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Formel 1-podden, höll jag på att säga. Men bilpodden med Automotor och Sport, säsong nummer 2. Lite ivrig är jag, för vi ska prata Formel 1 den här veckan. Vi har precis börjat arbetet under 20 här med vår specialtidning Formel 1-magasinet 2020. Och av den anledningen är Gergej Farkas på besök i Stockholm. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Skoj att ha dig här. Även i studion, chefredaktör Alrik Söderlind.
Hejsan allihopa.
Vad härligt att börja året med Formel 1 tycker jag.
Ja, verkligen.
Och den här F1-tidningen som vi ska sno ihop här i början på året kommer ju bli lika bra som alla andra tidigare år.
Den kommer att bli bättre.
Den kommer bli ännu bättre.
Den kommer bli ännu bättre. Den är alltid bra, men nu kommer den bli ännu bättre tror jag.
Härligt. Och hur bra kommer den inte då bli i 2021 när även Formel 1 går in i en stor omförändringsfas?
Ja. Mm. Ja, det kanske inte finns någon hejd på hur bra det här kan bli.
Den kommer bli bättre trots att vi inte har någon svensk som kör Formel 1 i år.
Det är det som är utmaningen.
Hjärtligt välkomna som sagt. Och vi ska ju som traditionen påbjuder även köra gasa och bromsa. Där vi hissar och dissar lite saker. Och vi ska även svara på en läsarfråga från Thomas Skalberg. Som har skickat in en fråga som faktiskt passar ämnet lite bra. Men låt oss börja med Formel 1 2019, förra året, känns väldigt länge sedan. Vi ska väl prata lite höjdpunkter och lågvattenmärken från den gångna säsongen och kanske lite då sen vad vi har att förvänta oss av i år. Med väldigt många race på kalendern.
Otroligt många.
Kommer vi orka med så här mycket race eller har gränsen gått nu? Är toppen nådd?
Jag tror att för vår del, alltså vi som sitter vid sidan om och slipper leva med det här kringkuskandet på det sättet som teampersonalen är. Jag tror nog vi kan stå ut med det här, men jag tror att även för vår del så är nog gränsen någonstans nådd. Jag tror att om man liksom öser på med ännu fler race så riskerar man nog att urvattna Grand Prix-begreppet. Det ska ju vara något stort, det ska ju vara liksom... någonting speciellt med ett Grand Prix. Och jag tror att skulle man ösa på med ännu fler race i ännu fler delar av världen så tror jag nog att man riskerar att hamna lite så här ATP-tennis-problematiken. Att det pågår ju jämnt och ständigt överallt och till slut så är det svårt att se vad som är riktigt viktigt.
Jag håller med, ett Formel 1-lopp ska ju vara en liten wow, i helgen så är det lopp. Och ska man se fram emot det? Men det får inte vara varje heller. För man kan inte ha födelsedag varje liksom dag. Det blir inget kul längre. Nej. Lite gärna blir det samma sak om vi ska ha Formel 1 race varje helg. Det blir inte så kul.
Du har dock ett nytt land på kalendern.
Ja, det är kul. Ja. Vietnam.
Ja. Jag kommer ihåg när Formel 1 var där själva och gjorde en film om bansträckningen. Och åkte de runt i en tuk-tuk där på vägarna. Ja, men här ska det vara en kurva ungefär. Svårt att se, men det blir nog bra det där när det är klart.
Hur kommer det sig att Vietnam ska vara med på kalendern? Vad ligger bakom det?
Pengar, som vanligt.
Vems pengar?
Ja, Vem kan det vara?
Jag skulle inte bli förvånad ifall det lokala kommunistpartiet har med saker att göra.
Mm.
Nu vet jag inte exakt vart Vietnam ligger någonstans på den här listan över totalitära icke-demokratier. Men de är inte helt demokratiska som land. Så att det är väl någon slags enpartistat.
Mm.
Vi pratar om när vi pratar Vietnam.
Det har varit lite framtiden för Formel 1, eller säga, dåtiden åtminstone, att just kommuniststater eller diktaturer ska ta hand om loppen.
Ja, eller hur? Det har varit det trista det är en på trend sista 15-20 åren. Ja. Att nästan alla nya länder är ju antingen hel eller halvdiktaturer. Och det är ju inte
väldigt trist.
Det är en trist utveckling. Ja. Samtidigt alltså inget ont som Vietnam som land i sig. Det verkar vara ett fantastiskt land och fint semesterland har jag hört från de som har varit där. Men just det där att det finns en ganska stark koppling mellan Formel 1 och länder som inte gillar demokrati.
Det började med Ungern.
Ja, Ungern var ju ett av de första. Ja, mm. Ja det är sant. Mm. Det är sant.
Men man vill marknadsföra sig helt enkelt som land. Ja. Då är Formel 1 en bra plattform.
Ja.
Och då, ja.
Jag tror det är visitvietnam.com som har gått in med pengar. Typ.
Ja. Förmodligen. Jag såg faktiskt en sån här visualisering av banan när man körde virtuellt så sent som igår. Det såg rätt kul ut. Såg ganska, ut att vara en ganska snabb, rolig.
Är det Herman Tilke?
Ja, det är Tilke som har varit inblandad. Men det kändes inte som en typisk Tilke-bana. Utan en ganska atypisk tillfällbana.
Mm. Mm.
Mer kringelkrokar och en himla lång raksträcka. 1,5 kilometer raksträcka på ett ställe. Så ja, nej, men det blir kul.
Att designa raksträckor tycker jag tyder på lättja. Det är lite som Azerbaijan där.
Ja.
Alltså, det händer väldigt mycket om det har långa raksträckor. Det kommer bli omkörningar, det kommer bli påkörningar, det kommer hända saker. Så att det är ett sätt att få racen bli intressanta och så blir det svårt för teamen att sätta in bilen också. Ska den vara optimerad för hög hastighet eller kurvor? Om du har väldigt kurvigt, mycket i en stor del av banan och sen så väldigt lång raksträcka, vad ska du optimera bilen för? Och då kommer det bli skillnad mellan setup och då kan det bli intressant.
Mm.
Rent racingmässigt.
Absolut. Nästan inga avåkningszoner.
Oj.
Mm.
Även om det inte verkar vara en helt typisk stadsbana så är den väldigt stadsbaserad till stora delar, men nästan inga avåkningszoner, så apropå hända mycket, det kommer det säkert att göra.
Mm.
Hur är det med djurrisken? Jag tänker på Australien där, det var ju alltid något pungdjur som springer ut på banan. Har vi några apor här som kan kuta ut? Och
jag vet inte vad Vietnam är kända för. Lösspringande hundar kanske?
Ja, just det.
Det kan jag tänka mig.
Ja.
Ja.
Det har varit lite pungdjur i år och sen så var det väl någon stor fågel något år också som Vettel höll på att klippa.
Just det. Men nu är du Kanada, va?
Kanada var fågeln.
Fågeln var Kanada, va?
Ja. Första vänstersvängen där.
Just det, precis.
Var det rådjur i Tyskland? Var inte Stefan Johansson?
Ja, just det.
Österrike.
Way back.
Österrike kanske.
Yes. Var det. 1987. Varför minns jag sånt här? Varför fyllde jag min hjärna med sånt här när jag var ung? När hjärnan kunde ha lärt sig nya språk. Eller,
ja. Det blev djur på banan istället.
Det blev djur på banan minnen istället.
Mm, ja.
Men jäklar, det kunde ha gått riktigt illa för Stefan.
Ja.
Ja, för er som inte minns så var det väl under träning som Stefan Johansson körde på ett rådjur. Österrikes Grand Prix 1987.
Mm.
Var på den tiden den österrikiska Formel 1-banan fortfarande var riktigt, riktigt snabb.
Mm.
Det är fortfarande A1-ring vi pratar om då? Eller
är det... Ja, precis. Det är ju samma grund. Men på den tiden hette det ju ett Zeltweg.
Sen blev det A1-ring och sen blev det Red Bull Ring.
Ja, precis. Precis. Men det är fortfarande samma plats.
Mm.
Ja.
Den här varma dalen.
Ja, exakt. Väldigt vackra varma dalen.
Vart har kört Audi RS4 på den banan faktiskt? Ja. I högsommarvärme. Däcken höll på att gå åt fullständigt där.
Härligt.
Ja, verkligen. Ja, nej, men vi ska väl återgå till 2019 då.
Ja.
Höjdpunkter och lågvattenmärken. Ska jag börja med mitt höjdpunkt?
Ja.
Då ropar jag Brasilien, såklart.
Mm.
Vi hade i och för sig många bra race i år, men Brasilien har ända sedan 2009 haft en speciell plats i hjärtat med den där lilla missberäkningen för Felipe Massa.
Mm. Han var världsmästare i en halv minut, eller?
Ja, någonting sånt. Några sekunder. Mm. Hans pappas desperata blick där när han står och kramar om teamet och familjen. Och, usch, ja, den där, den är inte rolig. Men det bjuder ju alltid dramatik på Sao Paulo. Och i år var det väl kanske mest dramatiskt ever, tror jag.
Mm.
Kaos.
Mm.
Rakt igenom hela fältet.
Mm.
Och det som var så nyttigt var att vi fick se nya team och förare på pallen.
Mm.
Mm.
Och då märker man vad mycket man saknar det.
Mm.
När det kommer någon liksom som inte, det är ingen Ferrari, det är ingen Mercedes eller Red Bull, utan det var en Toro Rosso liksom. Att, nej, det där var fantastiskt. Och sen blev det dramatik, team kollegor emellan och allting. Mm. Ferrari där då, tänkte jag på.
Just det.
Mm.
Så att, nej, klar höjdpunkt.
Ja, jag ser ju Formel 1, oftast ser de, eller oftast ser de live, men ganska ofta ser de också när, på kvällen. Men tyvärr är det så att det finns ju ingenting som man somnar bättre till än ett dåligt Formel 1-lopp. Jag kan inte hålla mig vaken om ett dåligt lopp.
Nej. Alltså,
det går inte. Det, så det sover man skönt. Men det var en hel del lopp i år som man verkligen inte kunde sova till. Man satt rakt upp i soffan och nästan skrek här och där. Alltså, jag tycker det har varit en bättre säsong än på väldigt, väldigt länge.
Mm. Mm. Jag har nog väckt familjen några gånger i år när det har varit någon sån här tidiga morgon race. Men ja, riktigt bra får vi nog lov att säga. Du, GRG, sa att det började någonstans runt Frankrikes Grand Prix där, va?
Ja, det var väl en svit av race där som började ju med Frankrikes Grand Prix som var väldigt underhållande på olika sätt. Men jag måste säga, en av höjdpunkterna, det fanns ju många bra race i år. Även om en bieffekt av att vi har så många race är att man blandar ihop dem, eller minnet blandar ihop dem i efterhand. Men Frankrikes Grand Prix tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Och det delvis berodde på att man hade så låga förväntningar i och med att 2018 års Frankrikes Grand Prix, första året tillbaka på Paul Ricard, var ett riktigt lågvattenmärke. Det var ett sånt här race då Aldrich förmodligen sover från varv 2. För sen hände det i princip ingenting.
Det var väl där all action slutade. Det var någon hopkörning där på varv 2 och sen så var det slut. Liksom.
Ja, sen var det slut. Sen var det slut. Det enda roliga som hände sen var att man delade ut den här jättefula bucklan som var någon slags gorilla, någon blå gorilla kommer jag ihåg. Det är mitt minne av Frankrikes Grand Prix 2018. Och jämfört med det så var ju, eller tack vare det så var ju förväntningarna väldigt låga på Frankrikes Grand Prix 2019. Och det blev ju ett fantastiskt race. Och starten på en hel radda fina race där mitt,
ja, det håller jag med om,
under säsongen. De man verkligen inte kunde slumra till. Utan det var ju riktigt bra.
Tysklands
Grand Prix var också precis jättebra. Och även Ungerns var bra förutom slutresultatet. Där Verstappen var ju jättestark hela helgen och höll på att hålla hela vägen in i mål. Om inte däcken hade gått av för honom så hade det varit en Verstappen-seger i Ungern. Så att det har varit en väldigt fin säsong. Och det kanske man inte tror när man bara ser slutresultatet med ännu en titel till Hamilton. Då tänker man inte att det här har varit en särskilt rolig säsong. Men jag tycker ändå att det varit ovanligt roligt för att det ändå vara en del av den här enorma Mercedes-dominansen.
Mm. Ja, jag håller med. Det är bättre än väntat, helt klart.
Mm.
Jag tror att jag skrev i fjolårets ledare i F1-magasinet att det här kommer ju vara ett mellanår i väntan på 2021. Jag kommer få äta upp det, känner jag.
Det ska jag absolut ska göra.
Mm. Jag ska äta upp en hatt eller något.
Tugga.
Ja. En F1-overall får jag äta upp.
Och jag tror också den säsong som vi ser fram emot kommer bli en bra säsong. För det är ju så, har man samma regler länge så balanserar saker ut sig. Och då kommer de andra i kapp lite grann. Så att jag tror att det kommer bli en jättebra säsong nästa år. Eller det här året.
Ja, i år, ja. Det som kan hända är väl då att de stora teamen har lagt om all satsning på 2021. Och liksom tar det här som ett mellanår. Och då har vi möjligheten
har vi chans,
för dem,
ja.
Det är så tråkigt att kalla dem B-teamen, men de lägre teamen, att de har chansen nu.
Mm.
Vi får hoppas att det blir så.
Jag tror också det. Jag tror att säsongen som kommer nu kommer att bli väldigt förarfokuserad, mer än teamfokuserad. Mm. Dels för det Alrik säger, att teamen har ju förmodligen jämnats ut, eller har jämnats ut nu när man har haft samma regelverk ganska länge. Men också för att Redan nu i slutet av 19 så såg vi att de här tre toppteamen är, en bra dag så är de ju väldigt jämna. Och de flesta av deras förare kan vinna. Det är väl bara Albon av toppteamens förare som inte vann under andra halvan av 2019 om jag minns.
Han skulle ha varit där.
Ja, han kunde ha varit där. Han kunde ha varit där om det inte varit för Hamilton där
i Brasilien. Ungern, i Brasilien, ja.
Brasilien där, precis. Så att jag tror att det blir ett väldigt så här, förarorienterat och förar... En säsong som väldigt mycket kommer drivas av förarnas konkurrens sinsemellan mer än teamens konkurrens och skillnader. Just för att jag tror som du sa Jocke att huvudfokus är nog nu på 21 kan jag tänka mig. Nu ska man överleva 20 och bilarna blir ju uppdaterade versioner av 19 års bilar. Så att det är inte några tekniska revolutioner på gång heller. Så att förarna är ju också... De kan bilarna, de är vana vid dem. Så att det blir inte något att lära om från nytt för dem heller.
Nej. Är däcken de samma också?
Ja, det är det.
Mm. Var det någonting med slitbanan? Nej, det var inget omgjort där va?
Jag kan ha missat något. Det är möjligt att det är någon millimeter.
Det var de där 0,4 millimeterna slitbana där.
Det kommer komma allt detta i formlättidningen. Det kommer ju vara allt inom alla regler och alla förändringar som kommer komma trots allt.
Stor uppspaltning där.
Yes.
Men nej, som sagt, det kan, som du ser, förarnas VM istället för team.
Ja, jag tror det. Eller jag hoppas det. Jag tror att det är många av oss som följer formlet från sidan om som uppskattar kampen mellan förarna egentligen nästan lite mer än kampen mellan teamen.
Så det håller jag absolut med om. Det var ju så förut. Man gillade ju en förare vart han än körde.
Ja.
Men sen är det väl så här också. Anledningen till den här omställningen. Vi kommer ju ha ett gigantiskt skifte 2021. Den största omställningen någonsin vad det gäller bilarnas utseende och funktion och sånt där. Men det andra delen med avtalet angående pengatak. Den har inte gått igenom ännu. Vilket innebär att teamen i år kan smygsatsa in lite pengar i 21-bilen. Det är väl pengataket kommer först nästa säsong. Och det är det här jag tror blir den intressanta. Att i år fortfarande spenderar byxan på. Och då kan du vara där och joxa med 21-bilen. Och köra 2020-VM lite med vänsterhanden.
Just fast det är ju enorma summor pengar som kommer delas ut efter 2020 utifrån hur man presterar. Så det kommer ju vara jätteviktigt ändå att få mycket poäng i år.
Jo ja, absolut. Men när kostnadstaket sätts in på allvar, då är det ju bra om du har långt framme med din 2021-bil redan.
Ja, absolut.
Kan man då säga att 2020 blir en massiv startsträcka inför 2021? Ett investeringsår där man...
Ja, men så är det ju. Det tror jag.
Det riskerar ju att säga att det kommer bli väldigt 2021 kommer bli ganska ojämnt. För då kommer de här stora Ferrari och Mercedes, då kommer de ha investerat fantastiskt mycket under det här året. Och komma lika långt före de andra näst 2021. Men i år så kommer de inte, deras övertag i investerings, alltså i pengar kommer inte vara lika stort under 2020. Så att det kan bli ett bra år 2020.
Den risken föreligger att de är så himla långt framme 2021. Men eftersom det är helt ny mark för alla så kan man ju hoppas att det är någon som har en sån här Adrian Newey i sin bakficka. Som
sex lyckas... hjul eller en fläkt eller någonting annat skojigt.
Ja men exakt, som lyckas hitta ett kryphål, som lyckas hitta en magisk grej där liksom och bara, ja, jag vill ha en Braun GP igen. Någon som slår från botten.
Just fast han hade ju ingen bil som var något speciellt bra egentligen. Alltså det var inte något nytt tekniskt på den bilen, den var bara bra.
Nej, men det var ju det att Honda hade varit inne och skopat in pengar. Ja. Förstod inte hur bra jobb de hade gjort.
Nej.
Och ingen förstod det. Finns en bra podd från Formel 1 själva, den här Beyond the Grid, får ni gå in och leta upp. Och där de bland annat har en lång intervju med Jensen Button. Han berättar om hur oförberedd han var på att den skulle vara så bra. Mm. Och så finns det en intervju med Ross Brawn också där han berättar och spelet bakom. Jag vill ha en sån solskenshistoria igen 2021.
Ja,
Det vore skojigt.
En dubbel diffuser alltså.
Ja, precis. Ja,
där någon är sån idé. Ja, det vore fantastiskt. Risken är ju visst, så här stora regeländringar är ju att det är de stora teamen som drar iväg. tack vare att de har så mycket resurser. Men visst, förhoppningen finns ju där att någon hittar den där luckan som inte andra ser på något sätt. Sen en sak som jag tycker blir väldigt kul inför 2021, att det, vilket vi också kommer märka under 2020, är ju att det kommer vara verkligen hela havet stormar på förarmarknaden.
Ja,
det är bara tre kontrakter. Förare som har kontrakt bortom 2020.
Mm.
Det är
Leclerc,
Perez och Ocon Leclerc.
Mm.
Så alla andra är kontraktslösa efter 2020. Och jag tror ju det är ju ett antal av dem som inte kommer få något kontrakt efter 2020.
Då kommer, hur länge kommer Mercedes finnas kvar i Formel 1?
Ja, det kan man också fråga sig. Det, ja,
den är stor.
Den är stor, herregud.
Rimmar det med deras satsning på elektrifierade bilar och det här? Alltså, det hela det här med hur relevant kommer Formel 1 vara i framtiden för de olika bilföretagens marknadsföringsavdelningar? Det tror jag kan hända, eller ge stora efterverkningar helt enkelt.
Det kanske bara blir en skam i en snar framtid att vara involverad i F1. Som ett bilvarumärke.
Ta Volkswagen till exempel som du pratade om.
Mm.
Tidigare, innan vi satte igång inspelningen, pratade du om Volkswagen.
Precis, och hur snabbt man kan ändra inriktning som bilgigant när man väl fattar besluten. Alltså bara för några år sedan så var ju Volkswagens motorsportavdelning var ju enorm och involverad i allt från Le Mans Racing till rally-VM och rallycross och Porsche och Audi och Volkswagen själva med alla märken egentligen på alla fronter. Alla
man
kanter.
Dominerade också.
Och man var starka, precis, man dominerade. Och från det att bara några år senare i princip ha sagt nej till precis all motorsport som sker med förbränningsmotor, det är ett väldigt stort steg. Och jag tror att det är många som idag i motorsportvärlden är chockade över hur snabbt den omvändningen har gått inom Volkswagen-koncernen. Och de är ju intressanta, för de är så enormt stora och så betydelsefulla, så även som någon slags riktmärke för andra som sitter i samma sits och idag sitter och funderar på vad är det vi ska göra. Jag menar, hur tänker Toyota? Hur tänker Mercedes eller BMW kring sina framtida satsningar när de ser att en sån här gigant som Volkswagen på ett ganska fåtal år bara helt ändrar riktning och säger nej, det där vi vill inte ha att göra med, för att nu är det en helt annan profilering vi ska ha av hela koncernen. Det är otroligt intressant.
Ja, följa pengarna där. Och då kan man se, kommer man få med sig publiken till den här förändringen till den elektrifierade motorsporten? Jag tror att det kan bli så att de här förbränningsmotorracingen som NASCAR eller som Formel 1 kommer kanske stärka sig på sin falang. För det kommer många kommer säga, vad fasen, elbilar, det är inga riktiga bilar. Vi vill se riktig racing. Och därför tror jag att det finns bland publiken en väldigt så här, det ska låta, det ska vara på riktigt, det här formulerar på låtsas. Så det blir en konflikt där, tror jag, mellan företagen som vill profilera sig som moderna, miljövänliga, framåtblickande, och så publiken som vill ha det gamla, lite mera juriska eller dum-dum neandertal-racingen kan vi säga då. Men,
dinosaurier-racing.
Ja, lite så. Mm. Klart, jag tycker också att det är skojar när det låter och blommar och...
Men det jag chockades av var ju hur fort beslutet kom från Volkswagen. Mm. Johan Kristoffersson, vår svenska förare, var ju på riktigt i bilen, var det i Spanien han var, eller vad det nu var, och satt och körde VTCR-bilen för nästa säsong, den 8:e generationen Golf, som skulle utvecklas för TCR-reglementet, alltså de bilarna vi har i STCC i Sverige. Mm. Och han var ute och testade den nya bilen, och så på lunchrasten bara, vi lägger ner.
Ja,
flyg hem. Helt.
Det mötet skulle man väl ha suttit på hos Volkswagen-gruppen när man argumenterar för och emot här nu.
Ja, verkligen. Vad sades och vem slog näven i bordet liksom?
Och var det pengarna som styrde, eller var det imagen som styrde, eller vad var det som styrde?
Image.
Ja. Image och långsiktighet.
Långsiktighet tror jag. Alltså, om man tar positionen och blir världens bästa elbilsföretag, ska konkurrera ut Tesla då, som störst i världen och så vidare, så då finns det mycket pengar att hämta också.
Mm.
Ja, precis. Det är, man tjänar ju väldigt mycket på att vara first mover. Att vara först. Och nu kan man ju fråga sig om de är det med Tesla. Som har varit ännu tidigare på det området. Men bland de här traditionella
bilgiganterna. Men Tesla är inte in och kör racing och så vidare. Så
nej, det skulle precis jag fråga. Kommer Tesla någonsin komma in i motorsport?
Jag tror inte det.
Det verkar inte så.
Nej.
Det verkar inte så. Det finns ju en serie som är under planering. Som har varit under planering under ett par års tid nu.
Ja, jag vet. Emma Kimmelainen, finska tjejen där.
Just
hon
det.
Har testat den här. Det är en Model S, alltså en GT-bil. Ja.
Precis, precis. Och nu senaste planen jag har hört var att de skulle försöka komma igång till i höst. Mm-hmm. Men det har de sagt tidigare, den organisationen. Så att det verkar inte varit helt lätt att sätta upp den här tävlingsorganisationen. Men tanken är att man ska köra till en början i alla fall med enhetsteslor. Och sen vart efter öppna upp serien för andra eldrivna bilar. Men jag vet att det finns ju andra elserier också. Och här tror jag det kan finnas en nyckel till framtiden. För jag tror en del av det här motståndet mot elbilsracing eller elbilsmotorsport som du nämner, Alrik, kan ju ha att göra med att det från åskådarhåll är ju så svårt att se vad gräsrötterna har för roll att spela i den här förändringen. Var kommer de in? Jag menar, hittills har det ändå funnits en slags svår men gångbar trappa från karting upp till amatörracing, vidare till inhemsk nationell racing, STCC om man är svensk. Men hur ser den trappan ut om man plötsligt ska elektrifiera allting? Och vart finns ingångarna för amatörerna, lågbudgetamatörerna som vill kanske börja med motorsport men haka på den här elektrifieringståget också. Och där vet jag inte riktigt hur man tänker eller om det finns några så här rörelser ditåt. Vi kanske behöver så här trimmade Renault Zoe som är överkomliga för nybörjare för att man ska öppna upp den marknaden. Nu börjar Jocke gråta här. Men
vi körde ju Clio Cup för en massa år sedan. Så att det,
ja, jag vet. Ja. Jag har bara tänkt en enhetsserie med Zoe där, den här högbyggda bilen. Det kommer ju bli precis som när vi hade enhetsserie med Abarth Trofeo. Bilarna slog runt i varannan kurva liksom.
Ja, jag har sett någon YouTube-video av en så här Zoe GT. Va? Som verkar vara hur cool som helst.
Det är batterierna längst ner så att det blir inte så. Alltså, de kan se höga ut men de är ju låga tyngdpunktsmässigt.
Försök inte övertala mig. Det kommer inte gå.
Det kommer gå jättebra. Och kanske kan det bli en demokratisering och en liten nytändning på motorsport. Eventuellt kan man tänka sig om det inte blir riktigt lika dyrt. Om du har liksom enhetsmotorer överallt och du har enhetsbatterier, olika klasser. Det kanske blir billigare än att hålla på och trimma massa förändringsmotorer, kan jag tänka mig. Det är bara en gissning.
På senaste, får vi säga, för det kommer väl inte vara sista, hoppas vi, Örebro Race Day. Där var ju, nu har jag glömt vad företaget heter, tysk jättekoncern, Linde eller någonting, med en elgokart och körde.
Okej.
Så att det kan ju börja på gräsrotsnivå.
Det kan du göra.
Det tror jag du kommer göra.
Det kan du göra.
Elgokarting.
Men det här är också ett tidstypiskt tecken att här ska vi stå och snacka ner Formel 1 2019 och snacka upp Formel 1 2020. Och det vi kommer in i, det är elbilar.
Och så står vi och pratar om Renault Zoe.
Ja,
vi
exakt.
Lämnar det här.
Det är härligt. Det är spännande ju.
Det är inte så tokigt att vi hamnar och pratar om Renault Zoe. För det är egentligen kärnan i frågan. Varför ska Renault som koncern satsa på Formel 1 om det de vill sälja är Renault Zoe? Vad är kopplingen?
Det är jättesvårt att förstå.
Det är jättesvårt att förstå faktiskt. Så det är inte så konstigt att vi hamnar i den diskussionen.
Och sen så släpper de en F1 edition på sin Renault Transport. Ja, du ser.
Ja, men vad är det man vill åstadkomma? Vill man nå de nya kundkretsarna så är det förmodligen någon sorts eldriven supersnabb bil. Det är ju egentligen det som Tesla har gjort som har fått Tesla att bli ett märke som folk vill ha. Det har varit snabba och skojiga och spänstiga och liksom, det har funnits en attraktion i dem. Så kan du komma med elbilar som har attraktion så har du mycket att vinna. Mm. Då kan man faktiskt få folk som tycker om bilar att tycka om sina elbilar också. Ja, så är det jättesvårt att förstå vart det ska hamna. Hur länge kan Formel 1 vara relevant? Kan man säga utifrån företagsledningens perspektiv.
Mm.
ur marknadsföringsperspektiv, och vilka företag vill associera sig med en industri. Sen så var det någon som sa att utsläppen från de här bilarna var 1% av hela Formel 1-cirkusens utsläpp.
Mm. Just det, där kommer det ju en artikel om detta i F1-magasinet 2020.
Där har ni något att se fram emot.
Eftersom Formel 1 ska bli utsläppsneutrala 2030. I avstamp på det då. Precis. Så ska vi redovisa lite CO2-siffror för cirkusens resande och körande. Men bilkörningen är ju givetvis en droppe i havet jämfört med transporter och dylikt.
Yes. Ja, och hur är det med Formel E och sådär?
Ja, de ska ju också transporteras.
Exakt, det är samma sak.
Så är det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Ska jag ta en höjdpunkt till från 2019?
Ja, men gör det.
Då säger jag Lando Norris. Av flera anledningar, men framförallt för att han har humor. Det finns ett antal F1-förare som inte har någon humor överhuvudtaget.
Ja.
Nico Hülkenberg.
Du skattar.
Men han är ju tysk. Ja, det finns ju vissa som hävdar att tyskar generellt saknar humor.
Han skämtade i och för sig med mig i Texas, på Austin.
Okay.
Jag stod med autografblocket och så gick han rakt mot mig. Och sen när han var 2 meter framför så hoppade han i sidled och så sa han, got you.
Ja.
Ja, det var roligt. Det är lite tysk humor. Ja, hur som helst. Nej, men Lando Norris är ung, splivink, alltså rolig och skämtsam. Ett S på sociala medier. Lägger upp roliga filmklipp och sen hans radiotrafik också. Och där har jag en konkurrent i Carlos Sainz junior, teamkollegan. Han är också väldigt rolig när han sitter och sjunger i komradion och sånt där. Men givetvis ska inte Formel 1 bara handla om humor, men vi behöver profiler och där är han stark. Och så kan han köra bil också.
Verkligen. Ja, jag får instämma. Jag håller med. Jag kan inte argumentera
absolut under året. Det var han. Ja. Men inte så snabb på träningarna, va?
Nej.
Mer, han är en mer racecraft-person kanske.
Det är det konstigt. Alltså, det finns ju vissa som är väldigt starka i racing och vissa som är snabba på ett varv. Men ska du bli världsmästare måste du ha båda sakerna. Det går ju inte annars.
Nej, men det är väl Daniel Ricciardo också. Extrem racecraft. Ja. En slitvarg i race. Man kanske inte hypersnabb över kvalvarv och sånt där.
Så där måste jag nog opponera med det. Där tycker jag Norris har snarare varit kvalsnabb. Och i racen. Det blir ju så mycket att man jämför stallkamraterna och där har ju Sainz ofta varit extremt duktiga. Bra. Alltså, ja. Och kanske fått den här nykomlingen Norris att se lite sämre ut än vad han egentligen är i racen. Medan Norris har varit väldigt stark i kvalen.
Eller kan det vara så att McLaren har varit väldigt snabb i race men inte på kval?
Så kan det säkert vara. Så jag tog med mig lite kval och GP-statistik om förarna. Och där är ju 10-10 i kvalstatistik mellan Sainz och Norris. För jämförbara kval. Så de har varit otroligt jämna i kval, vilket det är ju imponerande av Norris med tanke på att han var nykomling. Och i racen så vad har vi där för siffra? Då har vi 14-6 till Sainz faktiskt, och det är ju imponerande faktiskt. Men överhuvudtaget, vilket jäkla fint år det har varit av McLaren och vilken bra förarkombination de har. Det, och vilken total scenförändring jämfört med de här trista, sura åren med Alonso och Van Dorn 2018. Alltså vilken otrolig scenförändring till de här två så här positiva förarna som uppenbarligen jobbar så bra tillsammans. Det har varit jättekul att se.
Detta ständiga mål över Alonso.
Ja, ja, verkligen.
Lite som Zlatan kanske. Alltså, lite större än teamet, lite för bra på något sätt för att få allting att bli så bra som det kan bli.
Större än sig själv, eller så, ja, för stor för sig bästa, ja. Eller vad man ska säga.
Ja. Ja, det kanske var så att McLaren går bättre med två stycken teamplayers. Som svenska landslaget fotboll har ju i alla fall varit rätt duktiga nu utan Zlatan. Han är ju, Zlatan är väl kanske absolut den bästa spelaren vi kan ha. Men av någon anledning så lirar det inte.
Nej.
Sant.
Alonso kanske samma sak, jag vet inte.
Ja, men det är garanterat. Just nu vilse i en öken någonstans.
Just det, ja. Borttappad i Saudiarabien.
Ja, så kan det gå. Ja. Du, innan vi fortsätter, ta lite mer kvalstatistik där. Hur gick det nu mellan Vettel och Leclerc där då?
Vettel och Leclerc, där har vi 11-9 till Leclerc i kvalen. Och det är ju också, det är ju ett av mina, nu snodde du ett av mina absoluta höjdpunkter för året.
Har
ju
varit
Leclerc. Ja. Det är ju fantastiskt vad han har tillåtit sig själv att blomma ut det första året hos Ferrari. Man misstänkte ju att det här skulle bli en jävligt tung säsong för honom första året med den här enorma pressen hos Ferrari. Men jag tycker han har skött sig otroligt bra. I racen däremot, där är 11-9 till Vettels fördel. Men för Leclerc har ju också begått sin beskärda del av misstag.
I'm stupid.
Ja, precis. Mm. Han verkar åtminstone inte dra sig för att ta åt sig skulden för sina misstag.
Jag tyckte han var väldigt humble, heter det inte?
Ödmjuk.
Ödmjuk i början. Ja. Sen svängde han ganska fort till att bli ganska bitsk.
Mm.
Ja, han lägger ju liksom verkligen inte fingrarna emellan.
Nej.
Luften är nu tunnare högst upp.
Han märkte det ganska fort.
Jag tror att det är så.
Och alla svenska fans fick ju nöjt sig på att Eriksson, en förklaring till att Eriksson blev slagen och sådär.
Just det. Mm. Det fanns förmodligen inte så många konspirationsteorier som kunde förklara varför Eriksson förlorade mot Leclerc.
Nej, han är snabb.
Han är snabb, men det visar också att Eriksson är ju jättesnabb.
Precis, det var det
om
jag menar.
Om han hamnade i en bra bil skulle han vara med där i toppen utan tvekan, eftersom han var ju jämförbar med Leclerc.
Mm. Han var inte utklassad.
Nej,
inte.
Exakt.
Leclerc var stark, men Marcus hängde ju med. Mm. Så det är ju jättekul faktiskt nu i efterhand. Men det här tror jag också kommer spela över på 2020. Den där interna dynamiken hos Ferrari, det tror jag kommer vara en av höjdpunkterna 2020 och följa hur det kommer se ut.
Och Leclerc har avtal i 5 år.
Ja.
Och Vettels går ut 2020.
Exakt.
Leclerc... Ska Hamilton in där då?
Just det.
Det tror jag inte. Det tror jag inte. Men
det vore underbart.
Det vore underbart, men jag tror inte det. Jag vet att det har spekulerats jättemycket kring det där, men alltså jag vet inte om det vore så smart. Om nu Leclerc är så stark som allting verkar peka på att han är och de vill få bort Vettel efter 2020, så vet jag inte om det vore så smart att ta in en sån enormt stark förare som Hamilton bredvid Leclerc. Det är så uppenbart, de har ju skrivit ett sånt här japanskt livstidskontrakt med honom nästan. Han kommer ju tillbringa liksom större delen av sin karriär hos Ferrari, det är ju redan spikat. Så vill man ens riskera att man underminerar en sån kille som fortfarande är så ung med att ta in Hamilton som är så här, i princip oslagbar när han har en bra dag?
Jag tror du är helt rätt, för att skulle Hamilton komma in från Ferrari skulle han ju stöka om i teamet och börja styra det på sitt sätt, och det skulle bli så rörigt inom Ferrari, så att jag tror att man skulle förstöra en del av strukturen i Ferrari, så att det skulle inte gå bra det första året i alla fall.
Nej.
Det skulle bli sådana maktkamper och det skulle bli fraktioner inom teamet, så att jag tror att det skulle vara en riktigt dålig idé för Ferraris sida.
Hamilton skulle göra en Alonso.
Han skulle stöka om ja, alltihopa.
Han skulle göra det. Och jag tror inte Ferrari är organisatoriskt tillräckligt bra för att hantera en sån situation.
Nej, han är så stark, Hamilton.
Han är så stark och Ferrari verkar så klantiga rent organisatoriskt. Så jag tror att det vore en jättedålig kombo. Dessutom, det här är ju, det får vi inte glömma, det här är ju en av de absolut första gångerna som Ferrari har lyckats fostra en junior hela vägen till en race-sits hos sig själva. Det här är något som jag har skrivit mycket om, hur illa jag har tyckt Ferrari för att de inte fostrat egna juniorer. De har bara plockat färdiga, mogna frukter och de har varit så otroligt fega. Sist de hade en debutant i Formel 1, vet ni vad det var? En ren debutant som fick debutera, F1-debutera i Formel 1.
Mm. Nej.
Nej, just det. Nej.
Du höll på att säga Stefan Johansson.
Ja.
Ja, han är faktiskt en av de minst, en av de som var minst meriterade när han fick sin F1-sits. Han hade inte många F1-starter i ryggen. Kanske ett 20-tal.
Ja.
Om jag minns det. Nej, Clay Regazzoni. Mm-hmm. Början av 70-talet. Det var sist Ferrari hade en debutant.
Ja.
Så att i det perspektivet har ju de verkligen inte, de har inte dragit det lass man tycker att ett så stort team med så privilegierade förutsättningar borde ha dragit när det gäller att fostra juniorer. Hur som helst, det här var en lång uppstart för att säga att det vore så korkat av dem att riskera den här killens position i teamet genom att ta in en sån enormt stark personlighet som Hamilton. Så att jag tror verkligen inte det.
Jag håller med. Ferrari har väl haft en väldigt krass syn på sina förare också. Det är bara någon man kan plocka in som kör bra och sen så kan man byta den när som helst. Och det har inte varit den här kanske känslomässiga uppbyggnaden som jag tror en hel del andra team har haft med sina förare.
Mm.
Och det kanske gör att de inte har varit så framgångsrika som de borde ha varit med tanke på de resurser som finns.
Mm. Just det.
Vi kommer faktiskt in på ett lågvattenmärke här. När vi går runt Ferrari. Och det är, jag har skrivit upp Vettel, men det är nog lite mer Ferrari-team. Mm. Du pratade om deras strategiarbete.
Just det.
Mm.
Alltså, jösses, vad klantiga de är ibland.
Ja.
Mm.
Det är jättelätt att sitta på läktaren såklart och skaka på huvudet. Men ibland är det ju liksom too obvious. Hur många kval var det? De två kval som de misslyckades med att släppa ut förarna i tid före flagg.
Mm.
Där är det i och för sig nästa markering på min lågvattenmärkelista också. Själva upprinnelsen till det här. Men Ferraris strategier har ju varit uppåt väggarna. Inte bara i den här säsongen, men även tidigare med Marlboro-mannen.
Just det.
Som jag glömt namnet på. Silverräven.
Ja, Silverräven. Bara för det så har jag också tappat hans namn. Vi kallade honom Marlboro-mannen så länge så att istället så tappade vi honom hette på riktigt.
Det kommer.
Hur som helst, Binotto heter den nuvarande
exakt
mannen i alla fall. Och man kan ju verkligen ifrågasätta vad är det som klickar här. Är det liksom, är det en italiensk kultur i den här organisationen som inte är riktigt skapt för att fatta beslut i skarpa lägen då de behöver fattas? Jag vet inte, men när man har läst böcker som är skrivna av utomstående som har jobbat för Ferrari, till exempel Ross Brawn och andra som har haft insyn som inte har varit italienare, så har de ju skrivit mycket om att historiskt har ju Ferrari haft en väldigt konstig organisationsstruktur som enbart funkat optimalt när det har kommit in folk utifrån, framförallt engelsmän, och styrt upp organisationen. Jag vet att det här låter kanske som en liksom för enkel, för schablonmässig stereotypifiering av italiensk organisationsförmåga, men när de så år ut och år in på något sätt bekräftar den fördomen att det här är inte så här enormt väloljat maskineri oavsett hur fina bilar de spottar ur sig.
Nej, men det är ju bara att kolla på vad som hände när Brawn och Sean Todd kom in.
Ja.
Icke-italienare och som flyttade hela verksamheten eller centraliserade verksamheten till Italien, flyttade ut England, sviten och sånt där, och så blev det så fantastiskt som det blev under Schumacher-eran.
Ja.
Jag tror kan svaret, det behöver inte vara svårare.
Nej.
Struktur.
Ja, de som har varit ledande, har de suttit säkert på sin sadel inte? Jag tror att det kan vara därför de som sitter nu kanske inte, de känner att de kan bli utbytta väldigt snabbt, och det är lite som en tränare i fotboll. Om man förlorar 3 matcher så är man borta. Det känns lite så i Ferrari. Lyckas du inte så är du borta. Och har man inte den grundkänslan att jag har tid på mig, jag ska göra det här bra, jag har en lång plan, jag har förtroendet, nu kör vi. Då tror jag det är svårt att bygga upp något riktigt bra.
Jag vet, Ross Brawn har ju skrivit om det där när han kom in i Ferrari på 90-talet, så var det precis den typen av rädslanskultur som dominerade, inte bara bland cheferna utan även längre ner i organisationen. Mm. Folk var ju rädda för att bli av med jobbet, därför vågade de inte klaga när saker inte blev rätt gjorda och delar inte nådde till rätt specifikation och sådär, så var det ingen som vågade säga till, för de var helt enkelt rädda. Det var en räddhåg sen
organisation. Det var väl Enzo Ferraris legacy?
Förmodligen.
Han var väl en diktator som styrde allt.
Det började redan där. Det sägs att Enzo hade ju lite delar på väggen på kontoret som var trasiga. Komponenter som hade gått sönder under racing. Så hängde han upp dem på väggen inne på sitt kontor. Så att när de kom in där och hade möten så såg de så här, den här julhubben där. Bygg aldrig en dålig julhubb igen, eller vad det nu må vara. Liksom. Det är management by fear enligt den högsta skolan.
Bra uppfostring av barn på det sättet också då. Just hänga upp de sämsta betygen man har någonsin och så vidare.
Mm. Titta vilken ful teckning du har gjort. En sån där vill inte pappa ha igen.
Det är penalism, eller?
Ja.
Jävla sjukt.
Ja, det är så bra. Ja. Oh God.
Men hörru, det är ytterligare ett nytt race på kalendern, apropå Vietnam, för som vi pratade om för 45 minuter sedan. Så det stoppar ju inte där. Vi har ett till nytt race.
Holland.
Nederländerna.
Oh, det skulle man åka på. Skulle man åka på.
Ja.
Vilken folkfest.
Ja, det lär det bli.
Läsarresa. Mejla bilpodden automotorsport.se om du vill åka med oss till Holland.
Det är väl slutsålt sedan 3 år tillbaka.
Ja, det är klart.
De fick ha någon sån här utlottning av biljetter. För att det var så många miljoner holländare som ville gå på racet.
Det
så.
Finns tydligen en rädsla också för att det kan bli lite som i Frankrike, Paul Ricard där. Det är väl inte de bästa vägarna dit heller.
Mm. Nej, just det. För det här är en liten badort. Så banan ligger precis in till en sandstrand.
Mm. Just det är sandigt där.
Yes.
Det blåser mycket. Och sand på banan.
Mm. Precis. Banan heter till och med Sandslott. Sandfort.
Ja. Yes. Är det det betyder? Det borde man ju kunnat lista ut. Holländskan är ganska...
Fort.
Sandfort.
Ja, det borde
Sandfort.
Det vara.
Sandslott. Ja.
Ja. Mm. Men de är tillbaka. Första gången sedan 1985. Det är ju kul.
Och då drivs inte den...
Jag vill bara tillägga där att GRG tittade inte på något papper när han sa 85 där.
Nej.
Och det betyder att det drivs ju inte då på grund av att det är någon massa miljoner från någon stat som går in, utan det där är ju naturligtvis intresset för publiken som driver framåt.
Det är inte styrt av en partistat, det är styrt av en person, människan och fetten.
Precis.
Eller Förstappen.
Förstappen. Exakt. Ja. Så det är kul. Att det inte är en diktatur den här gången.
Men kommer du komma ihåg om 20 år det som hände 2019, tror du, på samma sätt?
Nej, det tror jag inte alls. Tror jag tyvärr inte alls.
Så det som hände på 80-talet, det stannar kvar i huvudet?
Ja, men på den tiden var jag 10. Nu är jag 45. Så att jag tror hjärnan funkar på ett annat sätt nu för tiden. Nu är jag glad om jag kommer ihåg vad jag gjorde i förrgår. Det kanske för att man har lite mindre tid att fokusera på sånt som bara är roligt också.
Mm.
När man var 10 kunde man snöa in på grejer.
Det fanns ju inte så mycket som var viktigt då kanske.
Nej.
Alltså så mycket annat som konkurrerade.
Nej, det fanns inte så mycket att läsa heller. Om det man tyckte var roligt.
Nej.
Det fanns heller ingen Wikipedia att plocka upp ur fickan jättefort.
Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte.
Du var din egen Wikipedia.
Man fick bli sin egen Wikipedia.
Det men var dagens barn då, kommer de komma ihåg sina, när de är 10-15 om 40 år eller på samma sätt som vi gör?
Nej.
Jag tror inte.
Har de ett blurrigt minne då, menar du?
Ja, alla har minnet i telefonen.
Ja, jag tror
så
tyvärr också det.
Så har inget eget, en hårddisk där med det som hände?
Nej.
2019 i vilken, om man nu gillar slager eller fotboll eller Formel 1 eller om man gillar.
Jag tror inte.
Jag tror att de gillar sina, komma ihåg sina hjältar när de är 45 också. Kom ihåg 2019, det var då.
Jag tror det som känslomässigt spelar roll, alltså de man gillar, oavsett om det är kompisar eller fotbollsspelare eller musiker, de tror jag sätter sina spår. Men den här typen av så här konstig, nästan encyklopedisk kunskap som man kunde smälla i sig som barn, det undrar jag om dagens barn håller på med.
Men vi hade ju en,
shit vad vi är off topic nu.
Ja, verkligen.
Men, ja, vi hade ju en praktikant här, ja. Viggo, och han, ja. var ju ett uppslagsverk.
Det var han, ja, roligt.
Det är han ju.
Han bara rabblar siffror hur mycket som helst.
Inom något särskilt ämne eller allt, ja, möjligt?
Japanska bilar.
Framförallt, men det var mycket annat konstigt,
ja,
också.
Ja.
Så det var liksom,
ja, men vad roligt. Det motsäger ju min spaning att det där inte riktigt är...
Ja, jag tror det
förekommer. Jag hoppas jag har fel.
Jag tror inte dagens unga kommer sitta på hemmet om x antal år och komma ihåg vilka memes som var populära 2020.
Nej, för att det är så många tiotusentals som har flimrat förbi ögonen innan dess.
Mm. Ja. Mm. Kommer de komma ihåg Formel 1 eller kommer de komma ihåg Formel E då?
Oj.
Ja, det är en bra fråga.
Mm. Ja, i 2020 kommer de komma ihåg Formel 1.
Alltså, det tror jag också. Från,
men om några år så...
Men har vi en uppväxande generation som växer upp med Formel E som inte växer upp med Formel 1? Eller växer alla upp med Formel 1 nu? Alltså... Skiftet har inte skett än. Du växer, om du gillar bilar och bilsport, så du växer upp med Formel 1, inte Formel E.
Nej, det precis.
Eller, ja, eller finns, nej, det, jag, finns det ett gäng som växer upp med Formel E?
Bara. Ja. Och inte vet vad Formel 1 är.
Ja, så typ, struntar i bara. Ja, det är någon sån här.
Det var en intressant fråga.
Jag tror för den breda allmänheten så tror jag att det kommer bli lättare och lättare för att växa upp med Formel E.
Mm.
Om man inte från början kommer in i en bensindriven motorsport genom, vad vet jag, familjeband som verkar vara ganska vanligt att man kommer in i det här genom, så tror jag nog att det på sikt i alla fall blir nog vanligare att man växer upp med bara Formel E.
Jag har varit på några lopp och pratat med åskådare och så, som de har kommit, tror jag, till Formel E från ett teknikintresse.
Mm.
De har ju liksom haft ingenjörsbiten och kanske snöt in på elbilar och alltihopa och sånt där. Och sen när de sugs upp, och det finns en bra racingklass också, så går de in där. De, i alla fall ett gäng som jag pratade med, de var inte alls intresserade av motorsport med förbränningsmotorer. De hade det här ingenjörsfascinationen för Formel E.
Mm. Just
sen det. Fanns det många andra som har pratat med som var allätare. NASCAR, Formel 1, Formel E spelar ingen roll, bara det går fort. Så det,
ja,
det är spännande.
Mm. Ja, det är ju verkligen ett skifte.
Jag tror inte, vi är inte där än i Formel E-fokusskiftet. Lite för tidigt, känner jag.
Men om du är 10 år idag,
mm,
vad kommer du foka på då? Det kanske beror på dina föräldrar då?
Ja, precis. Det är avtrycket härifrån, tror jag.
Mm. När jag var på Formel E i Berlin i somras så slogs jag av att det var så otroligt mycket barnfamiljer på plats.
Mm.
Och där är ju, av de biltillverkare som är inblandade, så har det varit en medveten strategi. De vill ju sälja bilar till framtidens bilköpare och prägla dem medvetet, attrahera, skapa event som attraherar barnfamiljer, för det är ju de som har med sig ungarna som om 15-20 år kommer stå i bilhallen och ska välja bil. Mm. Och de tror jag kommer bli de som får bli utsatta för det där som barn kan säkert bli mycket mer Formel E-präglade än de som inte utsätts för det.
Har Formel E kvar sin maskott?
Det kommer jag inte ihåg faktiskt.
Jag har en FM-radio hemma, eller nej, en sån här blåtandshögtalare som är som en maskott för Formel E.
Jaha.
Om du har helt missat den, så kan man mejla mig på bilpodden @automotorsport.se.
Men i alla fall, jag har också sett Formel E-lopp och det är ju familjefest på annat sätt än Formel 1.
Ja, men det var det jag
tänkte. Det är så mycket billigare
och
så mycket mera, alltså, skojiga saker för barnen, alltså lekborgar och allt möjligt och helt annan approach mot familjen.
Mm.
Och det tror jag de har jättemycket att vinna.
Mm. Och det var därför jag tänkte på just maskot.
Ja.
Det brukar vara en tydlig stämpel på att det är familjesport.
Just det, att det finns en maskot.
Ja. Lämna maskot där. Ska vi ta ett lågvattenmärke 2019?
Lågvattenmärke 2019? Ska jag dra ett lågvattenmärke?
Ja.
Ja. Jag hade ju ett par stycken som... Ferrari har vi redan varit inne på. Jag tycker nog Ferrari var ett lågvattenmärke. Alltså alla de här organisatoriska misstagen och att man lovade så mycket från början. Man såg ut och kanske kunna så utmana Mercedes, men sen så trots de segrar man tog så var man inte ens i närheten.
Hade inte bilen egentligen klarat rent tekniskt att kunna utmana Mercedes?
På vissa banor så tror jag nog det.
Men hela säsongen
men
igenom.
Men sett över säsongen
hade inte gjort,
så...
Hade man inte gjort alla misstagen hade man inte kunnat varit där uppe och kunnat konkurrera med Hamilton, tror du?
Man hade definitivt varit närmare. Men jag tror både kombinationen av förarmisstag framförallt från Vettels sida och strategimisstag från teamets sida såg ju effektivt till att öka den där prestationsgapet mellan teamen. Så att det är ju något av ett lågvattenmärke. Sen, jag tycker också Renault var lite av en besvikelse. Jag vet inte om man kan kalla det ett lågvattenmärke, men jag hade ganska stora förhoppningar på Renault. Jag trodde att den här rekryteringen av Ricciardo och massa andra investeringar de har gjort senaste åren för att bygga upp Enstone-fabriken och modernisera den efter att de tog över en ganska fallfärdig organisation. Jag trodde att de skulle få bättre betalt för alla de investeringar de har gjort. Mm. Men där har de har inte riktigt levt upp till förväntningarna. Det har funnits så här ljuspunkter och jag tror fortfarande att Ricciardo var en riktigt bra rekrytering. Det blir kul att se hur han står sig mot Ocon som kommer in inför 2020 och har jättemycket att bevisa och enormt mycket talang. Det blir väldigt kul att se hur de utvecklas i förhållande till varandra och hur de matchar varandra. Men så där, sett tillbaka på 2019 så tycker jag Renault presterade lite under vad jag hade förväntat mig.
De har väl en långsiktig plan att de ska bli världsmästare eller någonting sånt
där? Ja, jag var ju nere i Paris där när de presenterade teamet med Magnussen och kompani.
Mm.
Vilket år var det nu då? Då var det 16,
15, 16,
16 kanske.
År sedan, kanske.
Mm. Ja. Magnussen och kompani var ju där.
Mm.
Vandrade in på scenen. Då gjorde jag en intervju med ledningen där och då sa han ju årtalen som jag inte kommer ihåg i huvudet. Men det fanns givetvis en accelerationsplan där på 3 år kanske man skulle vara på pallen och 5 år skulle man ta segrar.
Typ 2025 ska man vara världsmästare eller någonting sånt.
Ja, precis.
Precis, jag pratade med dem i vintras för ett år sedan ungefär inför säsongstarten på en tillställning i Enstone och den planen finns kvar. Samtidigt den här gången så lät det som att den här planen var enormt beroende av att man verkligen får på plats ett kostnadstak.
Mm.
För annars så lät det som att man hade svårt att se sin framtid i sporten. Nu verkar det som att vi får ett kostnadstak.
Mm.
I bästa fall ett effektivt kostnadstak. För det var nästan inbyggt i den här strategin de hade lagt upp. Att får vi ett kostnadstak då har vi kapacitet att hänga med och till och med utmana och på sikt faktiskt vinna. Frågan är om det finns tålamod i organisationen stort för att verkligen hålla fast vid en sån här långsiktig strategi. Speciellt för ett företag som Renault där kanske diskrepansen mellan F1-verksamheten och de bilarna man försöker sälja är väldigt stor. Finns det en uthållighet i organisationen när man samtidigt inte tjänar jättemycket pengar på bilförsäljningen heller? Jag vet inte, jag hoppas det.
Hade bilvärlden sett ut nu som den gjorde 2016, om allting hade lunkat på, då hade det nog varit en bra plan. Mm. Sen hände det lite grejer i omvärlden med den här extremt snabba elbilsomställningen och en viss Carlos Ghosn som åkte i ett basfjolsfodral. Det händer lite för mycket grejer utom deras eller Formel 1 tidsplanens vad den kan rå för så att säga. Och allt det här kommer ju få stora konsekvenser för var pengarna ska satsas.
Jag tror inte att de säljer mycket mera Clios eller så tack vare Formel 1, tror jag inte. Däremot tror man skulle kunna sälja elektrifierade Megane RS. Utifrån Formel E tror jag. Där tror jag det finns ett sätt att sälja bil.
Det enda som säljs på grund av Formel 1-satsningen, det var Renault Transport F1 Edition som jag nämnde. Hantverkardrömmen.
Ja.
Svart transport med gula detaljer.
Det låter som Haas, eller?
Ja, nu har de ju bytt till gulsvart.
Ja, okej. Okay. Mm.
Det finns ju definitivt en marknad för roliga elbilar.
För det tror jag.
Roliga, överkomliga elbilar som är... Ja, men den, som gamla,
den är
gamla
den är en lucka. Det finns många luckor i elbilsvärlden.
Ja, den gör ju det. Den gör ju det. Och jag tror även där att det kan vara klokt att vara först att ta den nischen.
Helt plötsligt kom samtalet tillbaka till Renault Zoe, enhetsklass.
Ja.
Så, apropå ingenting så tycker jag de borde bygga en...
Fyrhjulsdriven en sån med 350 hästar.
Mm. Nej.
Hej, roligt att du har lyssnat så här långt. Vi bryter där för den här veckan men återkommer med diskussionen om Formel 1, IndyCar och elektrifieringen av motorsport nästa vecka. Då kommer vi i trion även att gasa och bromsa, saker som vi gillar och inte gillar. Och givetvis har vi en lyssnarfråga som ska besvaras. Väl mött i Bilpodden med Auto, Motor och Sport nästa vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.